Och vilken inledning på den här gudstjänsten. Helt underbart. Jag känner mig väldigt glad för att få predika idag. Jag vaknar 6:20 på morgonen och bara är sådär. Så glad var jag. Och så på väg till toaletten så dansade jag hela vägen och bara, jag ska predika idag liksom. Så glad är jag. Jag hoppas också att ni är glada. För Gud har någonting han vill säga till oss idag. Så vi ska bara öppna våra hjärtan. Nu är det jag som står här, men han talar genom mig. Så vi har ett budskap från himlen idag. Visst känns det underbart? Gött. Kör vi. När jag förberedde predikan så satt jag på soffan. Jag sitter alltid på ett speciellt ställe när jag ber. Och så satt jag där så sa jag bara till Gud så här, okej, nu har jag fått frågan om jag vill predika. Vad ska jag predika då? Vad ska jag säga? Man ville säga någonting som Gud verkligen så här vill att man ska säga. Liksom, något som ligger på Guds hjärta. Så då bad jag och så fick jag en mening på engelska. Så sa Gud, to receive what you feel like you don't deserve. Och det betyder att ta emot det som du känner att du inte förtjänar. Så jag vill att ni följer med mig till Johannes evangeliet, kapitel 3:16. Jag tror att vi får upp bibelorden här på PowerPointen också. Eller på widescreen. Det är ett bibelord som jättemånga känner till. Men det kan vara främmande för vissa också. Och det står så här. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och Gud vår fader hade inte sänt Jesus om det inte vore för att han tyckte att vi var värda hans sons liv liksom. Så Gud fadern tyckte att du och jag var värda. Han tyckte att det var värt att sända Jesus för vår skull. Och han är ju vår perfekta pappa. Han är ju vår första pappa. Det är pappa Gud. Och han liksom ger oss en kärleksförklaring när han sänder sin son som offer för vår skull. Och det finns ingen bättre kärleksförklaring. Eller hur? Man kan nog tänka i all evighet och komma fram till att vad är bättre än att en far offrar det enda barnet han har för att vi inte ska få gå förlorade. Det är liksom en kärlek som man bara vill, man vill alltid leva i den kärleken liksom och bara tacka Gud för alltid för det. Så det är en gåva som din far i himlen har gett dig. Så är det. Och det är ju många gånger som vi kan känna liksom att vi är ovärdiga den gåvan. Eller hur? När någon kanske ger dig någon gåva någon gång, det har hänt mig flera gånger. Så jag bara känner så här, oj, nej men det här, jag tycker inte att jag är värd det här liksom. Men det tycker Gud. Det tycker Gud, oavsett vad vi tycker så tycker han att du är värd den här gåvan. Och jag tror att vi många gånger lever kvar i det här. För jag är i alla fall så, jag tror att många andra med mig också kanske tänker så många gånger att om någon gör någonting gott mot mig, då vill jag göra det tillbaka till den personen. Det är mycket lättare. Än att ge någonting till någon som aldrig har gett mig någonting. Eller aldrig liksom har brytt sig om mig på något sätt. Visst är det många gånger vi tänker så. Och då kan man ibland känna så här, ja men jag är värd det här. För jag har gjort det här för den här personen. Så när jag får en gåva så kan jag känna mig värdig liksom. Men med pappa Gud så är det ju att vi har ju fått den gåvan. Och vi har egentligen inte gjort någonting för att förtjäna den. Utan det är av ren kärlek som han har gett dig den gåvan. Så det är lätt att hamna i mänskliga tankar. Att tänka att jag måste göra någonting, jag måste prestera, jag måste liksom bara någonting för att få det. Men så är det inte. Utan Gud älskar dig, tycker att du var värd livet, hans sons liv. Så är det. Yes. Vi kan gå vidare till Efesierbrevet 2:8. Ska vi läsa... Får vi upp det bak också? Ja, vad bra. Och då står det så här. Ty av nåden är frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Så Jesus, dyrbara blod, blev ju priset för våra liv. Och det är liksom, det är en gåva som Gud har gett oss. Det finns ingenting du kan göra. Och detta också för att det finns ingen av oss som ska kunna berömma sig och säga så här, ja men jag är så himla bra, därför har jag fått den här gåvan. jag gjorde det där och det där och det där, därför älskar Jesus mig och därför får jag den här gåvan. Utan den har han gett gratis. Men när vi väljer att tro, det är då vi får den gåvan. Då kan vi ta emot den gåvan som Gud har givit oss. Så det steget vi behöver ta, det är att tro. Men det finns liksom inte någonting annat som du kan göra. Det finns liksom inga gärningar eller någonting du kan åstadkomma för att förtjäna, för att liksom få det. Utan Gud vill bara att du tror och tar emot, så får du den gåvan. Och detta handlar också om att, för Gud vill ha en relation. Gud är den som har skapat oss. Och han vill ha en relation med dig. Och hade han inte sänt Jesus för att dö för våra synder, så hade vi inte kunnat komma nära Gud. För Gud är helig. Så vi behöver liksom renas från all vår synd för att kunna få komma nära Gud och få ha en relation med honom. Så genom gåvan han gav vill han ha en relation med dig. Det är det hans hjärta längtar efter. Det är det hans hjärta liksom slår för. Det är en relation. Så genom hans sons dyrbara blod gjorde han det möjligt för dig att bara få komma inför honom, inför din far, och ha en relation med honom. Visst är det underbart? Ja. Och det är liksom ingenting som var då, någonting som hände förr, utan det är idag. Det är idag, den gåvan, Gud, det är som att Gud liksom håller sina händer så här. Det är en gåva, vill du ha den? Vill du ta emot den? Och den, alltså den gåvan är där. Så om du känner liksom så här, oj, men det var ju förr och nu har jag missat målet. Jag var för försenad. Så är det inte så. Den gåvan är där. Och det spelar faktiskt ingen roll heller vad det är du har gjort, hur du har levt ditt liv eller vad som har hänt. Du kan komma till Gud ändå. Du kan ta emot den gåvan ändå, vad du än har gjort. Det finns liksom ingen lista på vilka som får lov att ta emot gåvan eller inte. Utan han står så här, oavsett din bakgrund, oavsett vad det är du har gjort. Och det gör han enbart av kärlek. Det är för att han älskar dig så otroligt mycket. Så din gåvan kvarstår, oavsett vad det är du gör. Han är redo och bara, jag tvättar dig ren. Ta emot mig, ta emot min gåva. Så är jag redo för att bara hjälpa dig på en ny väg i livet. Jag ska bara ta lite vatten. Jag kommer ihåg när jag var liten, när vi hade gjort något fel. Det var inte ofta jag gjorde det, men det hände. Mamma skrattar. Nej, men, och då var det så här då. Om man liksom satt så här i vardagsrummet exempelvis, och så kanske jag hade gjort någonting eller så. Så sa pappa så här, gå upp på ditt rum, jag vill inte se dig, sa han. Fast det sa han på tigringa. Och det är liksom ett uttryck, det är som på svenska, liksom, men gå upp på ditt rum, så ungefär. Det kanske låter lite grövre på tigringa, men det betyder ungefär samma. Och jag minns det, alltså för då bodde vi i en etagelägenhet. Och så satt ju alla vidare nere i vardagsrummet, allt liksom, i tv-rummet och sådär. Och sen så, ja, hade man då gjort någonting så skulle man ju upp på de här trapporna och in på sitt rum. Och jag tyckte det var så tråkigt, för då, man ville ju vara nere med de andra liksom. Så var det de här tunga stegen liksom, bara, nu har jag gjort någonting, och så upp för trappan så här, in på sitt rum, och så satte man sig där. Och så väntade man liksom på att pappa skulle säga så här, okej, nu kan du komma ner liksom. Och då när han sa det så var det bara så här, yes, och så ner för trappan igen. Och bara, nu är jag förlåten, nu får jag tillbaka till att umgås med mina syskon liksom. Ibland så kunde det vara att vi var, alltså att jag och min stora syster fick, ja, men gå upp på rummet tillsammans. Så det var lite roligare än att liksom traska upp där helt ensam. Men ja, så det var ju typ ett straff då som jag fick för att jag hade gjort någonting liksom. Och det tänker jag är, men det är så många gör. Alltså gå upp på ditt rum eller gå nu dit eller sådär, när man liksom har gjort någonting man inte bör. Men hos pappa Gud finns inte detta. När du har gjort någonting som du vet är fel eller som inte behagar Gud, eller när du, jag vet inte hur din bakgrund ser ut, jag vet inte hur du har levt ditt liv, men det jag vet är att Gud, han vill inte ha någon distans mellan dig och honom. Det spelar liksom ingen roll vad det är du har gjort. Så han säger inte så här, gå upp på ditt rum, jag vill inte se dig. Han vill se dig. Och han vill liksom, han vill älska dig genom hela processen. För ett liv med Gud, det är en process. Han lär dig, han är ju din far. Det är precis som när man är förälder och man har ett litet barn. så lär man ju barnet stegvis liksom, och hoppas på att barnet växer upp och blir liksom moget och kan fatta kloka beslut och sådär. Och så är det med Gud också. Så han tar det i handen och han säger så här, men det här, men tänk på det här och det här. Men hela tiden med kärlek. Aldrig distans för något fel du har gjort. Så känner du liksom så här, nej men jag kan inte komma nära Gud för att jag har gjort det här. Och nej men alltså Gud vill inte ha mig, jag är för smutsig liksom. Så Jesus blodet, det, priset är redan betalt. Visst är det underbart, det är redan betalt. Så oavsett vad det du har gjort eller oavsett hur du känner, så har han redan, så är det priset redan betalt. Det försvinner inte för att du känner dig ovärdig. För i Guds ögon är du värdefull. Så en nära relation, det är det Gud längtar efter. När han ser på dig så vill han bara ha hela dig. Med hela ditt bagage, med allt det du har gjort. Och med allt det du kommer göra framöver. För han är fortfarande redo att stå kvar där. Det är aldrig så att man tar emot Jesus och ser man helt färdig. Utan livet, det är en process. Det vet ju vi som har varit frälsta länge. Man faller, men Gud reser den upp igen. Och jag älskar dig. Gåvan finns kvar. Så det är vår pappa Gud. Det är en sån fantastisk kärlek. Alltså när man bara får ta del av den sanningen, så det är så underbart. Jag bara satt och grät när du ute körde sin spoken word. För det är verkligen Guds, alltså det är sanningen. Det är sanningen. Det är så starkt. Och när man har tagit emot gåvan, när man har sagt till Gud att jag vill leva med dig, jag vill ta emot Jesus i mitt liv, så blir ju nästa steg att vara som Jesus. Nästa steg blir att vara som den gåvan du har tagit emot. Han är vår förebild. Och vi vill ju sprida det som Jesus har gjort i våra liv till andra. Eller hur? När vi förstår hur mycket han har förlåtit oss. Att han har verkligen upprättat oss. Hur mycket han älskar oss. Och att vi är nyskapelse i honom. Då ska vi inte leva kvar i det vi har levt i tidigare. Utan då ska vi verkligen sträva efter att bli mer lika Jesus. Och göra så som Jesus har gjort. Han har älskat, han har förlåtit. Vad ska vi göra då? Ska vi göra som han gör eller ska vi göra det motsatta? Ska vi göra som Jesus, eller hur? För har man fått smaka på det goda så vill man ju ge det goda vidare till någon annan. Så då ska ni få följa med till Lukas evangeliet. Kapitel 6 och 27. Grymt. Står det så här. Men till er som lyssnar säger jag. Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er. Och be för dem som förorättar er. Så vi är ju kallade till att göra likadant. Likadant som Jesus. Att vi älskar så som Jesus älskar. Vi förlåter så som han har förlåtit oss. Och det kan vara tufft. När människor gör saker, sårar oss, behandlar oss illa. På olika sätt skadar oss liksom. Då är det kanske inte så jättelätt att bara säga det. Men jag älskar dig och så. Men Jesus offrade sig för oss. För dig. Och han vill att du ska lysa hans ljus till andra människor. I den här världen. Att så mycket som vi har blivit förlåtna, så mycket som vi har fått ta del av hans kärlek, så ska vi bara ge det till dem som ännu inte, som inte liksom har gjort någonting för att förtjäna det. För vi har inte gjort någonting för att förtjäna Jesus kärlek. Vi har inte gjort någonting för att få den fantastiska gåvan som Gud har gjort. Som Gud har givit oss. Så därför ska vi också vara lika generösa med den gåvan som vi har fått. Och ge den vidare till dem som i vår omgivning. Som vi har i våra nätverk som vi kanske inte tycker förtjänar det. För det är väldigt lätt att ge till någon som ger dig någonting. Men det är jättesvårt att älska någon som inte älskar dig. Eller behandla någon gott som inte behandlar dig gott. Men för alla de som har vänt Jesus ryggen, det är inte så att Jesus hatar dem. Eller att Jesus ogillar dem. Utan han är fortfarande där och hoppas på att de ska ta emot honom. Eller hur? Visst är det starkt? Så då ska vi också göra på det sättet liksom. Och jag blev påmind i veckan om en berättelse, eller ja, det är ju en verklighet, som jag hörde en kvinna, en mamma i USA, som hennes son blev skjuten. Jag såg det här videoklippet för några år sedan. Han blev skjuten av en annan kille, av en 16-årig kille. Och när mamman hamnar ju i en djup depression och lever i ilska liksom, och sorg i 15 år och sörjer sin son. Men så var det en gång då när hon mötte mördaren till hennes son i rättegången, så började hon gråta. Hon gråter jättemycket. Och hon gråter liksom för hans liv. För han har förlorat hela sitt liv. Han var 16 år. Och han fick ett ganska långt fängelsestraff. På 48 år skulle han avtjäna ett fängelsestraff. Så där förlorar man ju ganska många år av sitt liv när man är 16 år och ska avtjäna ett 48-årigt fängelsestraff. Men när hon var där så visste hon bara det att för att komma vidare så behöver hon förlåta. Så då skriver hon ett brev till honom i den anstalten där han sitter och skriver att hon förlåter honom. Och då svarar han att han har bett till Gud varje dag. Båda är frälsta, både mamman och mördaren. Bett till Gud varje dag att hon ska förlåta honom. Och deras relation blir ganska intensiv. Det går från att de skriver liksom, ja, typ hej, och sen så går det till hej mamma, hej min son. Så de brevväxlar jättemycket. Har väldigt intensiv kontakt via brev. Men så tar hon det steget längre och hon åker dit och besöker honom. Och blir verkligen som hans mamma. Hon åker dit regelbundet och besöker honom. Det här är alltså killen som avrättade hennes son. Och inte bara det, inte bara att hon skriver brev, att hon ringer, utan hon eller att hon åker dit, utan hon laddar även på hans telefonkort varje vecka med $25 så att han kan ringa till henne. Ja, det här är helt, helt fantastiskt. Men så säger hon det här att det här är den typen av förlåtelsen som bara kommer från att följa Guds sätt att leva. För det var många människor omkring henne som var så här, men hur kan du förlåta han som har liksom dödat ditt barn? Men hon sa det att man måste även förlåta, även om det inte känns, om det inte känns bekvämt. Eller om det inte känns liksom, ja, det är klart att det är motstånd. Men hon väljer ändå att göra det som hon vet är rätt. Hon väljer ändå att göra precis som Jesus. Och jag tänker att det är ett enormt vittnesbörd för människor som inte känner Jesus. Där de får se hur hon, vilken förebild hon är. Och jag vet att efter att jag såg det klippet så jag har tänkt på henne ganska mycket till och från liksom. Så hon har även fått betyda jättemycket för mig. Så när man hamnar i situationer där man bara känner så här, det här tänker jag absolut inte förlåta oavsett vad, det spelar ingen roll liksom. Och så bara, eller jo, det kan jag visst göra. Så det, ja, finns människor som har gått före och är föredömen. Och nu så jobbar hon på att han har avtjänat 17 år och nu så jobbar hon på att de ska minska hans fängelsestraff. Gör hon. För hon säger det att varför liksom, jag kommer ju aldrig få tillbaka min son, men varför ska hans liv också gå till spillo, mördarens son eller mördarens liv? Så och hon säger det, jag har förlåtit honom. Jag vill att samhället och rättssystemet också gör det. Tanken är att han ska bli frigiven år 2039. Så det är ganska många år kvar. Men vi får ju se om de får igenom det och han blir frigiven tidigare. Och hon har också utmanat honom till att göra någonting för ungdomar som har slagit in på en fel bana i livet. Så han har ju startat en organisation nu som jobbar mot våld. Så om man tänker vad han gjorde, han tog hennes sons liv. Men genom att hon förlät honom så räddar hon hans liv. Men också han i sin tur andras liv. Så nu kan ju han nå ut till andra ungdomar som kanske har levt som honom eller som är på väg in i fel bana liksom. Men hade hon kanske inte förlåtit, då hade han kanske aldrig kunnat förlåta sig själv eller ta det steget och göra det som han gör nu. Bara av ett enda brev där hon skriver, jag förlåter dig. inte det starkt? Det är ju hur stort som helst. Så sin son förlorade hon. Men hon räddar mördarens liv liksom. Från att fortsätta leva det livet som han tidigare levde. Så vi går vidare till Matteus 6. Och vi ska läsa Matteus 6 och 14 och 15. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människor ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Och många gånger så kan man tänka så här att förlåta betyder... Ja, kan jag säga så här? Bra. Att förlåta betyder att man accepterar det. Eller att det är okej. Men det är det inte. Utan du väljer i ditt hjärta, du förlåter. Och så lämnar du resten i Guds händer. Men handlingen som den personen kanske har gjort eller det du har blivit utsatt för är ju inte okej, givetvis. Men att vi dömer inte våra hjärtan, utan det ger vi till Gud. Och så sköter Gud det. Vi gör det vi vet är rätt och det som Gud har sagt till oss att göra. Och vi lämnar resten till honom. Många gånger så vill man göra Guds jobb också. Man vill ju både förlåta, men först så ska man skälla ut och sen ska man tillrättavisa och sen så ska man vara. Och sen när man är färdig med det, då förlåter man. Men det är, ja, vi förlåter och vi lämnar resten i Guds händer. För vi vet att han gör ju det bättre än oss, 1000 gånger bättre än vad vi någonsin skulle kunna göra själva. Jag tror att många kan hålla med mig när man är arg. När man hamnar liksom i affekt, vad det är man gör då. Jag vet vad jag gör och jag vet hur jag behöver stilla mig. Så att man har fokus på Jesus, vem han är, vad han har gjort. Och har det perspektivet så blir det lättare i vardagen när man hamnar i situationer där man bara känner så här, nu klarar jag inte Gud, hur förlåter jag det här? För han är ju alltid med, det har han ju lovat. Och detta kan vi också göra, bara för att Jesus först har gjort det. Han har ju först visat oss vad kärlek är. Han har ju först visat oss hur man förlåter liksom. Så hade han inte gjort det, hade han inte gått före, hade vi inte vetat. Men vi har en förebild. Vi vet vem vi kan liksom titta mot och säga, ja, men precis som Jesus ska jag göra. Och så sista bibelordet här då, så går vi till Galaterbrevet 6 och 9. Så står det så här. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så när vi gör det som är gott och när vi gör det som är rätt, så vet vi ju att det vi skördar är gott. Tänk när du liksom så här, om någon är jätteelak mot dig eller behandlat dig jätteilla, men du bara säger så här, jag förlåter dig, och du bara gång på gång visar kärlek. Tänk om du då får vinna den människan för evigheten. Det finns så mycket mer att vinna på att göra som Jesus än när vi hamnar i köttet liksom och bara gör det som i stunden känns gött. För då kan vi inte lysa Jesus. Då blir vi ju som de som inte är frälsta ju. Och de som inte har tagit emot Jesus. Men gör vi det som är gott så får vi också skörda. Att vi verkligen tänker på det. Att vad vi kan vinna genom att göra gott liksom, och göra som Jesus har gjort. Och jag hamnade i en situation på jobbet för typ 2 veckor sedan tror jag det var nu. Så fick jag... Jag ska bara ta lite vatten. Så fick jag samtal från min kollega. När hon ringer och säger att en av mina klienter planerar begå självmord. Hon ringde mig på eftermiddagen någon gång och hon säger på kvällen så hade han planerat att han skulle begå självmord. Och jag får ju fullständigt panik och fattar inte alls vad det hon menar. Jag hade träffat honom dagen innan och samtalat med honom. Och då så säger han till henne så här att jag orkar inte mer nu. Hans flickväns mamma vägrar förlåta honom. Han är en ensamkommande kille. Och när familjen har fått komma och betyda jättemycket för honom, så hade han väl gjort någonting då som gjorde att mamman blev riktigt arg. Och jag tror att han hade gjort flera saker gång på gång liksom. Men han var så skuldtyngd. Och och längtade verkligen efter att få ett förlåt av henne. Och det vet jag att han sa flera gånger när vi samtalade under flera månader. Men så då den här dagen så bara kände han, nej, om inte jag får ett förlåt så vill jag inte leva mer. Så då hade han tagit jättemycket tabletter. Han hade, och en del knark också, och åkt till den här adressen då, där familjen bor. Och jag åkte dit tillsammans med en kollega och vi kom före ambulansen och polis och sådär. Och där ligger han liksom utanför lägenheten, helt gul i ansiktet. Och jag är bara så här, okej, kommer han överleva? Kommer han inte? Vad händer liksom? Familjen var inte hemma. Sen får han först att springa iväg när vi ska in i ambulansen, för han vill inte åka till sjukhuset. Och när vi står nere utanför porten så kommer polisen, och så kommer också mamman till hans flickvän då. Och mamman vet inte om att han och hennes dotter, att de är tillsammans igen. Men så kommer hon hem från jobbet, tror jag det var, och så möttes vi utanför porten. Och han har ju sprungit iväg, jag vet inte vart det var han var, men han var ju tydligen i krokarna, för så fort mamman kom så bara kom han runt ett hörn liksom. Och så går han fram till henne och så säger han så här, kan du snälla förlåta mig, säger han. Och då säger hon bara så här, gå härifrån. Och då springer han igen. Men det slutade gott. Han kom till sjukhuset och fick i vård och så där, och det är bra med honom idag. Men jag bara, alltså jag fick bara så här, när det hände så kände jag bara så här, hon har ingen aning om. Hon vet inte vad han planerar att göra. När mamman visste ju ingenting. Hon visste inte att han hade hur mycket droger i kroppen som helst och att han var så illa däran. Ingen aning hade hon. Hon visste inte heller att han hade sagt att om inte du förlåter mig så kommer jag begå självmord. Men han ställer en fråga och hon avvisar honom. Och då tänkte jag bara så här, kär Jesus. Alltså jag fick bara rannsaka mitt hjärta och bara känna, har jag gjort så här mot någon gång? Kanske inte att det är att någon vill begå självmord för någonting jag har gjort. Men orsakat att någon ska må dåligt för att jag inte väljer att ta det där steget och göra som Jesus. Utan istället agerar ut efter mitt eget kött och gör det som jag tycker att den personen förtjänar. Så jag fick verkligen bara stilla mig i bilen och bara kände så här. Först fick jag bara, vad är det jag varit med om? För allting gick så himla fort. Men sen så bara, oj. Hellre att jag förlåter. Hellre att det får ta emot. Även om jag tycker inte att personen alltid förtjänar det. För jag vet inte vad jag orsakar genom att inte göra det. Så vill vi vara som Jesus? Eller vill vi agera utefter hur vi känner och vad vi tycker? Så Gud ansåg att du var värd att dö för. Frälsningen är gratis. Men för Jesus kostade det faktiskt hans liv. Han fick betala det för dig, för att ge dig den gåvan. Och din respons till Gud är ju vad du vill göra av den gåvan som han vill ge dig. Och som du har fått. Vill du ta emot den? Vill du bli Jesu efterföljare? Vill du sträva efter att bli mer lik Jesus? Så lovsångare, ni kan komma fram och göra er redo. Och jag tänker att julen är snart här. Och det är en högtid där man ger gåvor. Och jag vet inte vad det är som finns på ditt hjärta. Men jag tror att vi bara ska liksom rannsaka våra hjärtan och bara lyssna in Gud. Vad är det han vill att vi ska ge? Finns det någon person eller finns det någonting som du ska göra för någon person? Eller några kanske? Finns det någon som du ska ge gåvan vidare till? Älska någon som Jesus älskar. Förlåta någon som Jesus har förlåtit. För det är att ge gåvan vidare till någon. Ibland kan det vara att Gud kanske manar dig att ge någonting materiellt också. Välsigna någon materiellt. Någon person som du kanske inte tycker är värdig. Varför ska du köpa det här till den här personen? Men det kan också vara en gåva av att du ber och du välsignar och du älskar någon som inte du tycker förtjänar det. Och jag har hamnat i situationer själv flera gånger där jag har fått förlåta. Fast att det har känts jättetungt. Men den friden som kommer när man väl har gjort det. Alltså det övergår ju allt förstånd. när all bitterhet och all ilska bara får, det får bara rinna av. Och så gör man bara som Jesus. För när man vet att man gör någonting som är som behagar Gud, då blir man också glad och det känns också rätt. Men när man väljer att agera ut efter köttet, då är det inte Gud vi behagar längre, eller hur? Så du kan spela lite, Mats, nu. Det går bra. Så nu har du fått höra en hel del om Jesus. Om den underbara gåvan som han är. Allting han har gjort för oss i vårt liv. Och det han vill ge dig. Du har sett videoklipp. Du har hört ut spoken word. Och du har hört mig tala lite. Så du kanske är här idag som bara känner så här: jag vill ge mitt liv till Jesus idag. För det är ju bara genom tron som du kan ta emot Jesus. Att du väljer att säga: jag vill följa dig. Jag vill ge mig till dig. Jag vill ta emot gåvan. Och ditt förflutna spelar ingen roll. Och det finns inga gärningar du kan göra heller. Utan du bara i ditt hjärta bara bestämmer dig att: jag vill ta emot dig, Jesus. Jag vill ge mitt liv till dig. Så du kanske finns här idag som vill göra det. Så jag skulle bara vilja be att alla bara blundar. Av respekt för varandra. Och är du här idag som bara känner att den här gåvan vill jag ta emot. Jag vill låta Jesus flytta in i mitt hjärta. Jag vill låta honom förvandla mig. Jag vill bli hans efterföljare. Och göra så som han har gjort. Då skulle jag bara vilja be att du bara räcker upp din hand. Jag kommer inte kalla fram dig eller någonting, utan jag vill bara be för dig. Så är du här idag som vill ta emot Jesus, så räck din hand. Jesus, jag bara tackar dig för att du ser de som ger sig till dig just nu, Herre. Far, jag bara tackar dig för att de vill ta emot dig i sina liv, Jesus, och få sina hjärtan förvandlade här av din kärlek, Gud, av den gåva som du gav. För oss är den gratis, men för din son kostade det honom hans liv. Tack, Jesus, för att du bara ska få göra allting nytt i deras hjärtan, i deras liv, Gud. Och att vandringen med dig, Gud, ska få bli helt fantastisk. Där de bara får ta de steg som du vill att de ska ta, Gud. Och du ska bara få slipa och forma dem, Jesus, till att bli så mycket mer lika dig, Herre. Tack för att din kärlek ska de få smaka på, Herre. Kärlek som bara övergår allt förstånd. Tack, Jesus. Tack, Jesus.